Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Då är det söndag igen och gästavsnitt.
Ja.
Mm. Och vi har ju valt att ta in en vän. Vi gör ju också ofta det. Mm. Och nu har vi ju det så förspänt att vi känner många människor som är duktiga på olika saker. Och vi har ju av våra poddkompisar fått mycket frågor kring medberoende. Mm. Och som tur är så har vi ju en kompis som är medberoendeterapeut. Så det är väl lika bra att vi bara säger välkommen hit, Jessica.
Tack så mycket.
Ja, och vi tycker att du är en väldigt duktig terapeut och vi är väldigt glada över att du vill vara med. För medberoende är ju inte vårt expertområde, varken du eller jag, Yvonne.
Alltså, nej, precis. Men jag tänker, ska vi också förklara lite mera? Jag tänker så här, behöver vi berätta något mer för de norska lyssnarna?
Jessica är en jätteduktig terapeut i medberoende, men är ingen kändis. Nej. Så att ni har liksom inte missat någon. Nej. Så att ni är lika liksom med som alla andra. Ja. Du är inte hemlig på något sätt, Jessica.
Inte alls.
Nej, och ganska känd i dina kretsar och där du verkar.
Ja.
Så berätta, vem är du och vad gör du?
Jessica heter jag och jag jobbar, precis som ni säger, som medberoende anhörigterapeut i en liten stad som heter Katrineholm.
Men du har ju jobbat på flera ställen,
bara
där. Du har ju jättelång karriär.
Ja, absolut. Men som det ser ut nu. Ja, jag är ursprungligen från Stockholm. Mm-hmm. Sen var det kärleken som tog mig till Katrineholm. Uh-huh. Så att, jag har jobbat med och för människor i hela mitt liv. Mm. Om jag ser tillbaka så där, om jag kastar mig in i temat, så är ju det en av problem. Och egentligen är det problem, fast jag har gjort det idag till att kunna använda mig av min livserfarenhet till en styrka att inspirera andra.
Så berätta då, vad var din livserfarenhet?
Ja, min livserfarenhet är så att jag är uppvuxen i en dysfunktionell familj. Alltså dysfunktionell, trasig. Mamma alkoholist, pappa frånvarande. Så jag växte upp ensam med min mamma. Och att växa upp med någon som dricker, det skapar ju en på olika sätt en vilsenhet och en förvirring naturligtvis. Men tidigt i mitt liv så det var ingen som sa att det skulle vara så, utan det blev så automatiskt att jag gjorde ju allt i mitt liv för att ta hand om min mamma. Jag har drivits av många rädslor i mitt liv, men mina två största rädslor som barn, det var att någon skulle ta min mamma ifrån mig eller att min mamma skulle dö. Och det var mitt arbete att se till att ingenting av det där hände. Så jag hamnade tidigt i det här som vi kallar för medberoende. Jag andades min mamma, jag tänkte min mamma, jag försökte känna efter vad behöver mamma. Så jag tappade bort mig själv och min barndom. Också det här som det bidrog till, det att jag fick en väldigt sån här känsla av, jag förstod inte det då men jag förstår det nu som vuxen, att det spelar ingen roll, Jessica, vad du gör, det är aldrig nog. Jag pyntade till jul, jag tog hand om mamma och så vidare och så vidare. Försökte mildra skadeverkning av hennes drickande. Och så var ju livrädd att den här familjehemlen skulle komma ut. Att någon skulle säga, du får inte vara med din mamma.
Så. Var det bara du som visste hur mycket hon drack? Eller fanns det någon annan vuxen som hade hela bilden? Var det er hemlighet?
Ja, det var vår hemlighet. Och det var ju att vi skapade ju så här former av livsregler. De tysta reglerna. Det var att du ska inte tala. Den är klassisk i de här familjerna. För att jag som barn till en beroende blir extremt lojal. Vi barn är alltid lojala våra föräldrar oavsett. Men här blir det ju nästan sjukligt. Så jag pratade ju inte med någon. Jag vågar inte. Jag hamnade tidigt i också såna här beteenden som att ljuga och täcka upp. Till slut började jag tro på mina egna sanningar. Så var det ju. Och sen hade vi också en annan regel, och det var att jag inte skulle känna. Men vilken är också en galen regel, för det är omöjligt. Att känna är ju att vara människa. Men mina känslor blev aldrig synliga. De togs aldrig på allvar. När jag var ledsen, när jag var förtvivlad, ja men allt det här. Utan jag lärde mig tidigt att bli en förträngningsspecialist. Jag satte locket på mina känslor. Men de bodde ju här. Men de kom i galna uttryck. Och för min del var det att jag hamnade i självskadebeteende. För det var ju ett sätt att få känna.
På vilket sätt var du självskade?
Jag skar mig. Och det var ju inte det att jag ville dö. Mm. Nej, verkligen inte. Men jag visste heller inte riktigt vad som var normalt och onormalt. Och så blir det i de här familjerna, eller så var det för mig i alla fall, att det onormala blev till slut normalt. Och jag vet att jag jämförde mig med mina klasskamrater, och jag hade en bild sådär, hur var i lyckliga familjer. Och jag vet att jag fick komma hem till en klasskompis en gång. Och hennes mamma och pappa, och jag var bjuden på middag där. Och vi satt tillsammans vid det här matbordet. Och de frågade min kompis, hur har du haft i skolan idag? Det var så intresse, det var så här varmt och härligt. Och pappan klappade mamma på kinden. Och jag tänkte, shit, är det så här det kan vara? Mm. Men det var så två olika världar. Så jag hoppade in i min kompis värld och började ljuga om hur jag hade det hemma. Att jag vet att min pappa var ju frånvarande under hela min uppväxt, mer eller mindre. Men jag fick till det så här, min pappa är polis i Chicago. Alltså jag gjorde massa såna här fantastiska berättelser. Och då fick jag vara någon. Jag fick liksom vara med.
Och det där tänker jag att man behöver förstå. För man kan ju direkt följa med och känna in där du befinner det här barnet. Ja. Och alla lögnerna. Men det jag tänker är, som är bra att förstå, det är att förmågan att kunna fantisera och ljuga och tro på det. Det var ju en del i nästan att rädda livet på sig själv, tror jag. Jag tror att det är överlevnad. Mm. Att man måste förstå att det inte är så ett barn som ljuger och det är ett problem. Utan det är ett sätt att liksom hitta en överlevnad.
Absolut. Och bara få känna på det sättet ett tag. Ja. När någonting är bara helt bra.
Ja. Mm. Men jag var ju väldigt duktig, precis som min mamma var, att dölja det här utåt. Vi bodde i en schysst lägenhet på Södermalm. Hon hade jobb, hon ser ut som folk gjorde mest. Och, jag gick i skolan, jag var hel och ren och hade kläder. Ja, men så. Men det var väldigt, väldigt trasigt, och hennes drickande accelererade också, som de gör för de flesta. Det blir mer och mer konsekvenser. Jag är ganska övertygad om, eller jag vet att människor runt omkring oss misstänkte, anade, förstod. Problemet var att ingen sa något. Mm. För det är så sjukt mycket skam i det här. Mm. Så att man väntar ut nästan tills det har gått för långt. Mitt sätt, som jag ser efteråt, det var, jag klarade inte av skolan. Jag hade jättesvårt att fokusera, koncentrera mig. Jag halkade ju efter och kände mig än mer misslyckad och sådär. Men det här var i 8:e klass, och så hade vi en uppgift. Vi skulle skriva någon svenska uppgift, sådär, en berättelse. Och jag skrev något helt skruvat. För jag visste att om jag skriver det här så kommer vuxna reagera. Vilket det gjorde. Det var ju liksom blicksnabbt in på rektorns kontor. Och där säger jag på det här kontoret, ta bort mig härifrån. Så då hamnade jag på ett sånt här skolhem typ. Man bodde där. Mm. Och så fick man åka hem på helgen om man ville. Men det var ju ett rop på hjälp. För jag ville ju inte, jag ville inte sumpa mitt liv. Jag vet inte, det var som en skyddsängel. Jag har ingen aning. Men att jag fick den kraften. Men under det året så höjde jag mitt betyg. På den tiden var det 1-5. Mm. Så pass gammal är jag. Mm. Men jag hade typ 1-1 eller någonting ut i 8:an. Och på en termin höjde jag till 3-2. Jag förstod, jag är inte dum i huvudet. Mm. Jag behöver vuxna runt omkring mig. Problemet var att under det här året jag var på den här hemmet, om man så att säga, så hade ju ingenting förändrats hemma. Så jag kom ju hem i samma kaos. Så allting började bara om. Men jag skulle på gymnasiet och alltihop på det här. Så det var jäkligt turbo.
Och det du berättar nu, det försiggår ju idag också i olika varianter. Och det är ju så att det syns inte alltid.
Nej.
Helt tydligt. Men precis som du säger, ofta om vi bara anstränger oss lite eller intresserar oss eller försöker lyssna så kan vi ju märka.
Ja.
Så vilket råd skulle du vilja ge till personer som ser... Två frågor. Först personer som ser någon annan, då ett barn kanske. Men sen också för den då kanske anhöriga, inte bara barnet. Nej. Utan även en vuxen. Ja. Som lever. De där råden vill man ju ha av dig.
Jag önskar att jag hade en uppsjö av ett facit. Det har jag ju tyvärr inte. Men jag är helt övertygad om det, i alla fall min erfarenhet. Det är våga säga vad du ser. Utan dömande. Bara bekräfta det här barnet eller den vuxna. Att det du, så som du har det, det är inte okej. Okay. Det är inte okej. Okay. Och att vill du så ska du veta att jag finns här. Så du kan alltid vända dig till mig. Det räcker ofta. Det finns någon vuxen som bara, shit, han eller hon har sett mig. För återigen så, jag tror att de är så här bedusa. Bara, jag fattar att du har problem hemma och sådär. Är hård och kall och sådär. I all välmening. Men barn är extremt lojala. De kommer neka tills de blir blåa. För de är livrädda att det här ska komma ut och att det ska skapa en massa oreda och så.
Och då undrar jag så här, om det är så här att barnen fortsätter ju gömma det här och sådär. Tycker du att man ska orosanmäla?
Absolut. Mm. Oh, ja, ja. Mm. Absolut. Mm. Det är, alltså det är ingen garanti att det kommer att leda till någonting. Nej. Så är det ju. Men någonstans så måste vi alla kunna också värna om vår nattsömn, tänker jag. Mm. Att faktiskt kunna gå och lägga sig på natten och känna att jag har gjort någonting. Ja. Än ingenting. Mm. Därför att det är ett enormt lidande det här. Mm.
Och det är ju också för vuxenvärlden att visa barnet att det är inte okej. Okay. Alltså att den handlingen,
precis,
blir ju,
tänkte,
det är det måste. Vi måste liksom ta hela den vägen. Det är ingen garanti för att allt blir bra jättebra. Nu, men barnet får i alla fall bekräftat. Och jag tänker också, ibland så tror jag människor håller tillbaka för att de tror att de måste ha bevis eller exakta exempel. Men det räcker precis som du säger. Fråga inte så här, stämmer det? För det kommer barnet ljuga till. Utan gör tvärtom, säg det. Ja. Jag ser.
Ja.
Jag ser, jag vet. Mm. Vi finns här. Mm. Behöver inte ha exakta detaljer om, igår förstod jag, för jag såg på den. Alltså vi behöver inte ha allt det där. Utan vi behöver bara validera.
Absolut, absolut. Det är jätteviktigt. Och just det här med medberoendefenomenet. I Sverige så är ju beroendesjukdomen spel om pengar, alkoholism, narkomani och sjukdomsklassificerat, vilket är fantastiskt. Det är jättebra. Så att personer med beroendesjukdomen, inklusive jag själv, har rätt till att få vård och behandling. Alla arbetsplatser ska ha alkohol- och drogpolicies och sådana saker. Men det finns inte en benämning, en diagnos, där man pratar om medberoendesjukdomen. Men de anhöriga jag möter, och det är ju vuxna, jag jobbar inte med barn, jag jobbar med vuxna. Samtliga uppvisar exakt samma symptom som de som dricker och drogar. Det är ingen skillnad. Och de flesta som kommer till mig är idag sjukskrivna, men inte på grund av att de lever nära någon som dricker och drogar, utan på grund av att de är deprimerade, har självmordstankar, utmattningssyndrom och så vidare och så vidare. Jag träffar en läkare, vi åker ut mycket vi på vår arbetsplats och pratar med företagshälsovårdar och försäkringskassan och ja, men alla de här, och även vårdcentraler. Och då var det en läkare som berättade att Jessica, jag har ungefär 14 minuter på mig per patient. Jag hinner inte fråga, hur mår du här inne? Nu pekar jag på min mage ungefär som lyssnarna ska se. Men, utan det är väldigt snabbt så. Och kommer en person... Många av dem som kommer till anhörigprogrammet som jag har medicinerar med antidepressiva läkemedel eller sömnlugnande.
Man hör ju ofta både beroende personlighet, men finns det en medberoende personlighet?
Absolut.
Så att det är någon grund som finns där som sätter fart av förutsättningarna.
Ja.
Kan man bli medberoende utan att ha haft en alkoholist eller narkoman eller någonting sånt där som förälder?
Absolut, absolut. Man brukar prata om att det är ett primärt och sekundärt medberoende. Primärt betyder att jag har vuxit upp i den här dysfunktionen och liksom har med mig det från min barndom. Och den andra delen, det är att jag utvecklar de här medberoende beteendena i vuxen ålder. Att jag blir kär i en alkoholist, random så. Mm. De flesta som jag möter har det från barndomen, men det är ingen självklarhet. Mm. Precis som de som är i våran beroendebehandling. Många har det från sin barndom. De har kopierat sina föräldrars beteenden och så vidare och så vidare. Men inte alla. Men jag skulle säga att av 10 personer som jag har i behandling så är det 2 som inte. Så att överrepresentativt, ja. Det är en familjesjukdom som går in i generation och så vidare.
Och det är ju bra att tydliggöra också att man kan ju utveckla ett medberoende till människor med psykisk ohälsa också.
Absolut, absolut.
Och den är ju nästan ännu, för där är det ju så uppenbart att personen mår dåligt och att jag då som anhörig tappar helt och hållet mig själv för att den som mår dåligt behov är så mycket viktigare. Mm. Så där kan det ju vara ännu svårare att se vad är hjälp och vad är hjälp. Alltså om vi ska rent krasst bara titta på det.
Ja, absolut. Och jag tänker att vi är människor, vi behöver alla omsorg, vi behöver stöttning. Ibland behöver vi någon som liksom bär oss nästan. Och det behöver man många gånger när man drabbas av andra ohälsosamma tillstånd i livet, och det är helt okej. Okay. Problemet är när jag gör de här omhändertagandet till en med beroende problematik, då blir det att jag går in i någonting som kallas för möjliggörande. Även fast jag är helt övertygad om att min omsorg, jag kan jämföra med min mamma, jag är helt övertygad om att allt jag gör för min mamma, jag ringde och sjukanmälde henne till arbetsgivaren, jag städade efter fyllan, jag gjorde allt det här, skulle få min mamma att bli så tacksam för min omsorg som skulle sluta dricka. Problemet var att ju mer jag fixar, ju mer jag ordnar, ju mer kunde hon bara fortsätta dricka. Så vi var inne i ett jättedyssigt rullande hjul. Liksom.
Och det här får ju vi, för vi får ju väldigt mycket frågor om medberoende. Och då är det just olika varianter av att man, och nu bara sammanfattar jag olika frågor vi har fått. Men ungefär så att så här, de säger att man ska sätta gränser och att man till och med ska lämna. Men hur ska jag kunna göra det? Då kanske personen liksom super ihjäl sig eller knarkar ihjäl sig. Eller alltså det där att
förstå, eller ta livet,
eller
av,
ta
sig,
livet ja. Av sig eller så. Så förklara det. Varför är det som är hjälp?
Alltså, jag tänker så här, jag skulle personligen aldrig, där, nu sticker jag ut hakan lite för att jag har ju kollegor som inte håller med mig. Men jag skulle aldrig någonsin sitta framför en medmänniska och säga du måste lämna. Gå. För vad händer om den här personen säger du är välkommen att ringa mig, du är välkommen att ta kontakt med mig den dag du var nyktra till. Vad händer om den personen aldrig hinner göra det och dö? Ska en anhörig sitta med det paketet i sitt knä? Nej. Däremot så brukar jag säga så här att det är så otroligt viktigt att den anhörige, den närstående, får sitt stöd, sin omsorg. Får liksom, det har varit så mycket fokus på den beroende. Strålkastarljuset har ju, liksom, det är ju hur många våld som helst på den personen. Vad behöver han? Hur mår han? Hur ska vi ligga steget före? Vad ska vi göra nu? Och så vidare. Det ska sakta, sakta få slockna. Och ljuset ska tändas på den anhörige. Vad behöver du? Hur mår du? Vad kan du göra för att inte gå sönder, oavsett vad den beroende väljer att göra eller inte göra. Gå in i behandling eller ta tag i sitt liv eller fortsätta supa. Så får inte det vara på bekostnad av dig och ditt liv.
Så för att tydliggöra, så är orsaken till att du inte kommer säga du måste lämna är för att det handlar för mycket om den beroende och för lite om den medberoende.
Ja, och sen är det ju så här, det här är ju ganska sån här märkligt fenomen. Jag kanske lyckas lämna en beroende. Men har jag inte gjort någonting åt mig, mitt känslopaket och mina beteenden, så är det stor risk att jag gifter om mig med ny. Så det handlar inte bara om att lämna. Det Nej. Handlar om att jag behöver ju ta ansvar och titta på mig själv och bearbeta och stärka mig själv.
Och jag tänker lite grann så här, vi har pratat mycket om livsrum. Och jag tänker samma som när det gäller beroende och sådär, så är det ju så här att om jag är medberoende till en missbrukare så tar den upp allt hos mig.
Ja.
Den tränger ut allting, vänner, omtanke om mig själv, intressen, allt det där. Mm. Så tar jag bara snabbt bort det som fyller hela min tid och min tanke och mina känslor, så blir det helt tomt. Mm. Och då har jag ingenstans att gå och jag får ingen kraft. Så att där också, det här du säger, att man börjar ge ljus på den medberoende, så att den börjar hitta ett eget liv och sakta men säkert tränger ut det andra, så att den får bli hel.
Exakt. Mm. Och det är inte sällan, det är ingen garanti, men det händer väldigt ofta skulle jag vilja säga. Och det är ju fantastiskt att börjar den anhöriga, den medberoende, göra egna beteendeförändringar. Blir inte alltid, men ofta, det är ingen garanti. Mm. Men oddsen är större. Då börjar den beroende, blir ringa på vattnet. Mm. För jag kanske är en person som egentligen har ganska stor koll på vad som är rätt och fel för mig. Men när jag lever i de här relationerna eller växer upp i de här hemmen så är det ju som att mina gränser blir luddiga och till slut blir jag ganska gränslös. Jag kanske är en person som liksom har så hårt i mig så här, jag skulle aldrig bli acceptera att bli kallad för fula ord av min man eller bli slagen eller vad det nu må vara. Men när jag är där och blir slagen eller blir hånad, förlöjligad, trakasserad, så är det som att, men vänta, jag tänjer på min gräns. Och så gör jag det som oacceptabelt till acceptabelt. Det handlar om att återta sina egna gränser för vad som är okej och inte, och stå upp för sig själv. Så det finns ingen annan väg. Liksom.
Hur blev det för dig när du kom i relationer senare?
Alltså, min stora första kärleksrelation var tyvärr alkoholen.
Ja. Just alkoholen. Ja. Och förlåt poddkompisar att vi skrattar. Ja, det låter ju helt hemskt. Men eftersom vi alla tre delar det att vi då numera är nyktra så skrattar vi inte för att vi tycker att det är jättekul, utan vi skrattar igenkännande. Jag vill
bara
verkligen förtydliga
det
så att vi inte verkar galna.
Exakt, exakt.
Så det kom först, alkoholen.
Alkoholen kom först. Jag hade ju bestämt mig tidigt att jag ska aldrig bli som min mamma. Den dagen jag får barn, jag hade såna bilder av min kompis kök som jag berättade om tidigare. Det är så här varmt. Jag ska vara nyfiken på mina barns läxor och så. Men jag brukar beskriva det som att när jag växte upp så hade jag som ett getingbo i min mage. Där alla getingar, de var konstant, det surrar som 17 här inne i magen. Och alla getingar symboliserade mitt ohanterliga känsloliv. Sorg, maktlöshet, ilska, ja, men allt det här. När jag själv kom i kontakt med alkohol för första gången och drack, så var det som att de här getingarna, de bara tog ut. De blev helt tysta. Jag blev alldeles lugn. Så jag visste redan där och då att det här vill jag uppleva igen. Fast jag hade bestämt att jag ska aldrig bli som min mamma. Men det blev jag. Så jag utvecklade snabbt min sjukdom, alkoholism då.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Och det här med relationer, var det inte alkoholen? Alltså jag har ju gått in i jättemycket dysfunktionella relationer, alltså kärleksrelationer, förutom alkoholen som var min bästa vän under perioden, men också blev min absolut värsta fiende. Men jag har sökt mig till känslomässigt onorbara personer hela mitt liv, därför att jag var så känslomässigt onorbar. Jag kunde ju, jag vet att jag träffade en fantastisk man som jag också fick barn med. Han söp inte, han knarkade inte, han slog inte, han bedrog inte och han spelade inte bort några pengar. Han var så här helt härlig. Men jag gjorde om i mitt huvud till att han var tråkig. Det var han inte. Men han gav inte mig det som jag var så inlärd med att leva i. Uppståndelse, spänning, oro. Så vi separerade och jag flyttade ihop med en narkoman istället som kunde liksom vattna den här destruktiviteten. Och jag förstår ju idag att det här handlar jättemycket om värdet på mig själv. Jag visste inte hur det var att vara lugn och trygg.
Jag tänker också så här att
just det där att hitta sin egen plats. Mm. Någon som är så pass hel som han var. Då har inte du en funktion. I och med att du är van vid att ha ett värde i vad du tar hand om. Mm. Och anpassar och hela den biten.
Ja.
Ja, för du är ju vårdaren liksom. Ja, jag är ju den precis. Som ska. Här blev det ju på något sätt, om vi förenklar det väldigt tydligt, så är du van att vara den friska.
Ja.
Men här blev du ju den som var lite
trasigare.
Ja, lite trasigare. Ja. Och det blir ju rörligt.
Ja. Mitt självförtroende, inte självkänsla, men mitt självförtroende har grundat sig i att jag har sökt mig till män som har varit lite sämre än jag.
Mm.
För då har jag känt att jag är i alla fall någon i den här relationen. Mm. Det är den krassa sanningen. Ja. Den krassa sanningen är också att det är ett självbedrägeri. För jag var inte ett dugg bättre än dem. Mm. Men jag var tvungen att söka mig till män som var, som jag uppfattade var trasigare än jag. För att överhuvudtaget stå ut med mig själv. Mm. Min mamma, hon gjorde behandling för många, många år sedan. Och jag fick åka till...
Och blev nykter.
Ja, ja. Fantastiskt. Men jag vet att då fick jag åka på så anhörigdagar till det här behandlingshemmet. Och när mamma kom ut från det här behandlingshemmet, hon har inte druckit sedan dess. Det är fantastiskt. Men jag tror inte på Gud så som de flesta uppfattar Gud. Jag tror på någonting, men jag tror inte, kanske inte på den här gubben i himmelen så. Men då dög Gud, för då knäppte jag händerna, så bad jag till Gud. God Gud, låt mamma börja dricka så allting blir som vanligt igen.
Wow.
Så starkt.
Det här tror jag man inte ska hasta förbi.
Nej.
För det där är att trots att du ett helt liv har gjort allt och lite till för att din mamma ska bli nykter.
Ja.
Och sen blir hon nykter och då fixar du inte det. Så då till och med är du beredd att liksom be till Gud om. Och förklara det. Hur kan det bli så?
Därför jag hade tappat bort min roll. Jag hade tappat bort min mening. Jag var ju hennes försvarsadvokat, hennes städerska, hennes kokerska, hennes polis, hennes vårdare. Jag var ju allt det där. Och när mamma kommer ut från det här behandlingshemmet, jag hade ju flyttat hemifrån för länge sedan, men så förändrades ju vår relation. Hon hade förändrats, men inte jag. Jag stod i samma kletiga sirap. Liksom. Men någonting hade ju hänt med min mamma. Hon var rakryggad, hon var stolt. Hon fick jättemycket kamrater i självhjälpsgrupper och sådär. Det hände någonting med värdet. Alltså hon fick en enorm kraft och självkänsla i det här. Men jag var ju kvar på ruta ett. Så nu lyssnade inte Gud. Så mamma började aldrig kröka igen och jag är jättetacksam över det. Men jag behövde objekt att laga, att liksom ta hand om det här. Så jag bytte ut henne mot en tokig bankrån. Jag gick inte att laga honom heller, kan jag meddela. Så det är ett enormt fenomen det här. Ett enormt fenomen. Min mamma har berättat att, som många föräldrar gör, de frågar ju sina barn när de är små, vad vill du bli när du blir stor? Och min mamma hade väl en förväntan att jag skulle säga damfrisörska eller prinsessa eller någonting. Och jag hade svarat, jag vill bli en livmoder. Jättemärkligt.
Ja.
Ja, jag ville bli en moder som räddar liv. Jag var runt 5 år så jag har ingen minne av det här. Men mamma minns det, att hon garvade ihjäl sig. För jag var som barn 5 år, jag vet inte vad livmoder är.
Mm.
Så någonstans är jag väl, jag vet inte. Mm. Jättemärkligt. Men idag... inte moder som räddar liv, men förhoppningsvis är jag moder som inspirerar, så ska jag väl säga det då. Men jag har hela tiden haft den här drivkraften som väldigt många anhöriga har, att ta hand om, vara andra till lag, svårt att sätta gränser, stå upp för sig själv, vad är mina behov, vad behöver jag. Ett exempel som är så slående, jag hade anhörigprogram här i Stockholm innan jag flyttade till Katrineholm. Och var en kvinna i den här anhöriggruppen. Och hon var en häftig, färgstark kvinna. Så där. Också väldigt hårdhudad. Svårt att komma åt. Och, alltså, åt, då menar jag känslomässigt att hon skulle börja öppna upp. Och så, där. Så hon fick en till synes väldigt löjlig hemuppgift. Hon skulle skriva ner sin favoritmusik, favoritresmål och favoritmaträtt. Så kommer hon tillbaka dagen efter och så berättar hon... att hennes favoritmusik är Metallica, den här hårdrocksgruppen. Och jag är på trilla av pinn. Vad är det? För hon såg mer ut så här opera. Hon var sån där. Så jag blev jättenyfiken. Jag bara, wow, vad häftigt. Har du varit på deras konserter? Nej, men du måste verkligen gilla hårdrock. Så här. Nej, min man gör. Okej. Okay. Oh. Och sen var det favoritresmål och då var det Prag. Och jag har själv varit i Prag. Och så vi hade det gemensamt. Ja, det är en häftig arkitektur och sådär. Har du varit i Prag många gånger? Ja, 7. Jag bara, wow, du måste verkligen gilla Prag. Nej, min man gör. Det blev så, den här uppgiften visade att hon har ju fullkomligt tappat bort sig själv. Mm. Under de här 20 åren som hon hade levt med den här mannen så hade hon tappat bort sig själv. Hon bara, herregud, det här går ju inte. Jag måste, vad vill, vem är jag? Vad gillar jag? Hon har för att överskriften för alla anhöriga, relationer kan se olika ut och det kan ha gått olika långt och sådär. Men en överskrift är anpassning. Mm. Man anpassar sig.
Kan det vara också så här att det är, alltså för jag tänker så här lite grann, precis som du sa det här med att du ville att din mamma skulle nästan börja dricka igen,
ja,
på grund av att relationen blev obalanserad.
Ja.
Och jag tänker så här många gånger när vi hör folk som är tillsammans och den som är medberoende hela tiden, om bara han eller hon ändrar sig så kommer allting bli bra.
Ja.
Men att det inte där det ligger.
Nej.
Utan att ibland så håller det inte.
Nej.
Och jag tänker då som den här kvinnan, hon har levt hela sitt liv.
Mm.
Och, eller hela, men en lång del.
Ja.
Och så är det honom det handlar om.
Ja.
Är det så då att hon också kanske inte vill? Alltså så att det är nog skönt hos henne, eller så skönt att bara få slippa ta ansvar för sitt egna liv och bara låta någon annan driva.
Ja, såklart. Mm. För det är ju en vana. Det här blir ju en livsstil. Mm. Det blir som en livsregel någonstans.
Mm.
Men de som, och jag tycker de personerna, oavsett om det är en stor stad eller en liten stad, men jag kan ju bara titta på Katrineholm, det är en liten stad, alla känner alla som känner någon. Och i början när jag startade upp den, när jag flyttade till Katrineholm, så var det ju många som kontaktade mig och sa, men jag vågar inte, jag kommer ju träffa någon som jag känner. Så här.
Mm.
Det här är ju skitläskigt att börja prata om det här. Och då sa jag, men då kan du känna dig trygg med att då är ju ni här av samma anledning. Och jag är helt övertygad om att ju mer vi pratar om det här fenomenet, eftersom det finns bland oss överallt, vi får inte blunda för det. Vi måste agera och ta tag i det. Och jag tycker det är så otroligt sorgligt att vi i Sverige, modernt samhälle, det jag pratade om tidigare, att beroendesjukdomen är sjukdomsklassificerad och att det här medberoende inte är det. Det är så sjukt omodernt att inte ta den här målgruppen på mer allvar, eftersom att vi vet att runt varje beroende är det minst 5 personer som får sin livskvalitet försämrad. Och vi räknar med att i Sverige är det 10% av vår befolkning som har beroendesjukdomen. Det är 1 miljon människor. Och 5 personer runt en beroende, det skulle alltså generera 5 miljoner människor i Sverige. Det är vår halva befolkning. Så pratar man om att psykisk ohälsa ökar. Ja, såklart, det ena går in i det andra. Liksom.
Hur gör jag då? Om jag har en människa nära mig som jag tror verkligen är medberoende.
Ja.
Hur gör jag?
Ja, möt upp. Återigen, precis, prata på samma sätt som du skulle prata med det här barnet. Ja. Jag ser, jag förstår, jag fattar. Liksom. Men vet du, varje kommun har en öppenvård. Och alla kommuner i hela Sverige har en skyldighet att erbjuda stöd till de anhöriga. Jag hoppas på, och det börjar bli bråttom nu, jag är 50 nu, men min dröm så här, det är att en dag ska jag starta ett behandlingshem för de medberoende. Precis som vi beroende får möjligheten till. För att nu erbjuder vi ett stöd, och det är en jäkla skillnad, tänker jag, på ett stöd och behandling. Det är en jätteskillnad.
Ja. Jag hade faktiskt en klient för ett tag sedan som just var medberoende, som hade identifierat det själv, men verkligen frågade var skulle han ta vägen.
Ja.
Alltså så om det fanns en behandlings... Så här, och jag sa det, vet du, jag vet inte riktigt.
Nej.
Jag har inte hört om...
Det
jag
finns ju 12-stegsmöten, det kan vi ju säga.
Det vet vi.
Ja. Så att om du sitter nu och känner själv att så här, det här stämmer in på mig, så finns det anhörigmöten som man kan söka sig till.
Ja, och det heter lite krångligt. Heter det heter
allanon.se.
Känner du igen dig i det här fenomenet att det finns en benämning? Vi i behandling kan använda så konstiga uttryck och så. Det är en benämning som heter vuxet barn. Mia, du var rolig en gång sådär. Ja, det där låter ju som att man är vuxen omkring med blöja.
Har jag sagt det?
Ja, har du sagt.
Ja, precis. Jag tyckte väl att ni det kunde få en bättre förklaring.
Ja. Men det är en bra förklaring så tillvida att jag är vuxen idag, men jag är begränsad på grund av min barndom.
Exakt.
Och de trauman som jag har aldrig bearbetat och fått möjlighet att träffa en medmänniska som säger, jag vet, jag känner igen mig. Mm. För det är där, det är så skambefriande. Det är det som är nyckeln. Mm. Men det finns också för vuxna barn. Man har vuxit upp i det här och känner igen sig. Det heter ACA.se.
Finns någon skillnad på kvinnor och män? Finns det någon sån här, vilka har, är det någon som har lättare att ha tendensen att bli medberoende? Eller?
Ja, det är jätteintressant fråga. Jag är helt övertygad om att alla kan naturligtvis utveckla både beroende och medberoende. Men det som är den svåraste målgruppen att nå fram, det är män som lever nära någon som dricker droger. Det spelar ingen roll om du är pappa eller om du är make eller så. Överrepresentativt är det kvinnor som söker anhörigstöd och män som söker beroendebehandling. Fast vi vet att det är minst lika många kvinnor som dricker och far illa.
Precis, här är ju det som är skillnaden. Mm. Att vi vet ju att det är lika mycket kvinnor och män som är fast i missbruk och beroende. Ja. Men det är majoriteten män som vi når fram till, för det är ofta förknippat med skam. Mm. Och på samma sätt är det tvärtom förhållande då när det gäller medberoende. Och orsaken är återigen skam. Att vara då anhörig. Och då är det som man lite... Mm. Liksom att vara då offer eller vad man ska säga. Alltså den som är eller den som är.
Ja.
Ja, det där är ju också intressant. Ser det annorlunda ut nu när du träffar personer med medberoende? Alltså... Inom beroende så var det förr mer renodlat. Någon var alkoholist, punkt.
Ja.
Mm. Tablettmissbrukare, punkt. Men det är ju rörigt nu.
Mycket
rörigt. Folk blandar. Mm. Ja. Så då undrar jag, har det också ändrats lite bland det som är medberoende? Kan vi bli medberoende till fler saker? Förstår din...
Och nu när vi tittar, jag måste bara hoppa in här, så förstår Jessica ingenting. Hon försöker verkligen, hon tittar på mig, men det är för luddigt fortfarande.
Nej, jag försöker vara smart.
Är det det?
Nej, menar du så här att man kan utveckla ett medberoende fast den personen inte är alkoholist? Utan den kan vara narkoman eller med psykisk ohälsa.
Eller liksom psykopat. Alltså jag tror ju att människor som växer upp med en förälder som är emotionellt begränsad, alltså narcissist, psykopat, de utvecklar ju det här minst lika mycket. Och når vi dem också i min fråga? Jag tänker att de är alltså, minst lika viktiga.
Det är okej alltså att man är medberoende även när det inte gäller missbruk.
Absolut.
Utan fler ställen.
Ja, självklart. Bra. Sen är det ju mitt arbete, det jag kan, det är ju utifrån beroende. Mm. Sen är jag ju anhörig själv till en person med psykisk ohälsa. Och jag vet att jag får prata om det här, för jag frågar min dotter. Aha. Hon har bipolär sjukdom. Mm. Så jag är ju... medberoende till henne. Jag vet när hon insjuknade, jag på att bli galen. Jag hade sånt kontrollbehov. Tar du medicin, sover ordentligt, gör det här. Du är inte stressad. Och hon bara, mamma sluta. Sådär. Men det är otroligt smärtsamt att vara anhörig, närstående till någon med psykisk ohälsa. Jag är lika maktlös som om min morsa skulle dricka eller inte. För jag kan ju inte styra och ställa. Och det som också är så otroligt sorgligt, det är att anhörigstödet är så kast. För oss som lever nära någon med psykisk ohälsa. Så min dotter, hon har valt att bryta stigmat, att vara ung och få den här diagnosen. Det är ju en sorg. Det är ju en jättesorg att inte klara av allting som alla andra unga människor kan utifrån stress och sådana saker. Och att få den här, som hon upplevde i början, är stämpeln. Liksom, där psykisk sjuk. Och det är ett hårt ord liksom. Men idag så har hon vänt på det och jag är jättestolt över henne. Hon väljer att blogga om sitt liv och sin livserfarenhet för att inspirera andra unga tjejer. Hon har bitit huvudet av skammen liksom. För att det här finns också bland oss, överallt. Mm. Ah, så självklart går det att bli medberoende till någon med psykisk ohälsa. Jag tycker du ringer in det så bra. Du sa något så smart som jag tänkte att det ska stjäla av dig, Mia. Mm. Emotionellt onorbara. Eller vad sa du?
Ja, eller emotionellt begränsade eller onorbara. Ja, som barn, så, det tycker jag att jag träffar väldigt mycket. Mm. Människor som har vuxit upp med en förälder som inte det har gått att nå.
Nej.
Och hur jäkla smärtsamt det är och hur lätt det är. Och då är ju skillnaden faktiskt, jag säger inte att det är bättre, men det är lite mer konkret när man förstår att det är för att mamma eller pappa dricker.
Ja.
Medans när det bor liksom i dem, att så här, vad jag jag än gör, ja, så känner jag aldrig, ja, att min förälder älskar mig. Och vad som än händer så handlar det om min förälder, om, ja, min förenklare. Ja. Och hur mycket olika, ja, liksom, sätt att strategier att copa med det här som barnen då skapar, ja, och hur lätt det är att fortsätta. Ja. Jag tycker att det är mycket sånt man möter, att det, ja, är liksom en, att det är,
och jag tror
föräldrar
att
som inte har kunnat liksom.
Och exakt, definierar man det då som medberoende?
Nej, alltså det, nej, är kanske inte, kanske är det här mer som är vuxet, alltså så här att man har, man är vuxen, ja, nu, men som barn så var det någonting som jag inte liksom. Ja. Så är det nog.
Precis, ja, men de som söker, för att när jag startade anhörigprogrammet i Katrineholm, så många av de som kom till anhörigprogrammet hade ju det här med sig från barndomen. Ja, shit, vi missar en sak här, upplevde jag i alla fall. På, nu vet jag att det finns runt om i Sverige och är helt härled, verkligen. Men det fattades hos oss, så ska jag väl ringa in det. Så då valde jag att starta Vuxna barn. Det är en 13 veckors program. Och då är det många som söker stödet i vuxna barn som inte har vuxit upp med missbruk, men vuxit upp med psykisk ohälsa eller faktiskt försummelse, negligering. Föräldrarna är så karriärsinriktade så de finns inte där för sina barn. De slänger dit en 500, sköter själv, jag ska iväg, jag ska jobba eller vad det nu är för någonting. Så att det finns ju många olika sätt att få det rörigt i sin barndom, självklart. Jag tror att det här på olika sätt, det har säkert, jag vet att det har exploderat och så, eller ökat. Men det här fenomenet har alltid funnits. Jag tror att den stora skillnaden är att vi, tack gode Gud, börjar våga prata om det. Och när vi börjar prata om saker, då är det liksom som svampar i skogen. Det ploppar upp. Det blir ju, problemet är ju att samhället, politiker, kommuner, socialtjänst, landsting, vi är liksom inte förberedda att ta emot den här anstormningen. Det är det som är grejen. Jag har i flera års tid, en gång per år, jag vet inte vad som driver mig, det kanske är dumhet, jag vet inte, men varje år så skickar jag motion till alla riksdagens partier där jag vill ta upp det här med att fenomenet medberoende. Att faktiskt synliggöra den här målgruppen som i alla tider har varit så bortglömd. Och skillnaden på att erbjuda stöd och behandlingen, att den är, det är en stor skillnad. Jag får svar från mellan 2 och 3 partier. Alla bemödar sig inte ens att svara, men några gör det. Men då hänvisar de alltid tillbaka till mig. Alla kommuner har en skyldighet att erbjuda stöd. Och brukar jag svara så här, vad är det ni inte förstår? Jag pratar inte stöd, jag pratar behandling. Så att det är liksom, det är ingen bra kommunikation. Men jag vill få upp det här.
Alltså jag älskar att du fortsätter.
Ja, verkligen. Jag skulle vilja gå tillbaka lite till när din dotter, ja, när ni, ja, liksom kom fram till att hon var bipolär. Ja. Då hade alltså du börjat jobba med dig själv innan.
Ja, det här är bara några år sedan.
Ja, ja. Och det, jag bara tänker så här, inspiration för folk som är medberoende. Och så här, för tänk dig, vad hade hänt om du inte hade jobbat med dig själv?
Ja.
Och så hade din dotter det här. Ja. Du vet, jag hade ju kunnat gått in och så ruggit i din medberoende.
Oh, ja.
Ja, och ställt till det för dottern och allting. Ja. Nu var du ändå medveten.
Absolut.
Och du kunde se också vad som är vad. Ja, för det tror jag,
det är
inte
väldigt
att,
fint.
För när du beskrev det så tror jag att några som lyssnar så här, fast det är väl klart att man måste kliva in. Fast du vet ju precis vad som är omtanke och vad som handlar om dig.
Ja, absolut. Och jag brukar säga så där att vara en person med medlidande, den här medkänsla, det är nog vackert. Det är ju nog fantastiskt fint. Problemet är det när vi gör om andra personers lidande till vårt eget.
Exakt. Och det är det här som är, det är så viktigt, det här med vad medkänsla är.
Ja.
Alltså att stå bredvid, gå bredvid, stötta, peppa, inte hoppa in i och försöka känna liksom den personens känslor, bära den personens liksom vad det nu är.
Exakt.
Precis. Och där måste vi vara lite tuffa också.
Ja.
Precis som att en missbrukare kan bli extremt självupptagen och självisk, så blir det också en medberoende väldigt självisk när den är mitt uppe i allt det här. För
absolut,
då till slut börjar det handla om den också.
Ja. Ja.
Så att det,
ja, men så är det.
Jag mejlade med en kvinna nyligen som då hennes, som det blir väldigt tydligt att hennes mans drickande är det stora problemet, upplever hon själv. Och sen har hon mejlat lite då och då. Nu har då mannen varit nykter i
21 dagar. Och det är så tydligt hur provocerad hon är av det. Fast det är det hon vill. För det är liksom, han har hittat det här någon annanstans tydligen. Ja. Och hon beskriver att ja, så hade vi middag och då tyckte jag så här, ja, ska han vara nykter då? Ska han väl klara av också att det är alkohol så det serverar? Alltså, man känner liksom en sån här aggressivitet av hela det här. Mm. Och sen så sa hon också, jag är också arg på honom för att han vill inte prata framtid. Och jag känner bara, för fan, han har varit nykter i 21 dagar. Kan han bara få andas liksom? Ja, men det blev så tydligt att från det när hon mejlade mig för några månader sedan så var det bara så här, han behöver bli nykter, han behöver bli nykter. Mm. Och nu hade han precis då liksom väldigt, väldigt, och inte ens den korta tiden han var glad i en sak om det hade varit 6 månader och hon tycker vad händer. Men redan därför, för på något sätt så upplevde jag att det var inte hon som hade fått honom nykter. Alltså blev det inte bra.
Exakt, och allt jobb hon känner att hon har lagt ner på det och så fick inte hon belöningen. Nej. Det är väldigt otacksamt att vara medberoende, ska vi bara säga. Det är fan inga belöningar på den.
Alltså, vi kan ju prata hur länge som helst med dig, Jessica. Men jag tänker så här att vi tror att vi kommer få mycket frågor och reaktioner på det här. Så du får komma tillbaks och så får vi ha ett avsnitt där vi liksom svarar på alla
på massa frågor.
För det här berör på så många olika sätt. Ja. Och du är väldigt generös och klok.
Ja, men jag tänkte verkligen tack för att du bjöd så otroligt mycket från dig själv också.
Verkligen.
Tack.
Ja. Det handlar ju om att jag skäms inte längre. Jag har ju jobbat med det här. Och idag kan jag se att det jag har varit med om gör ju att jag är den jag är idag. Och idag är jag sjukt stolt över mig själv. Så är det ju.
Det ska du vara. Ja.
Det ska du vara. Så, vi har känt dig länge.
Ja. Det kanske de fattar när de hör mig. Ja. Men jag är supertacksam över att få komma och prata om det här. Verkligen.
Du är mer än välkommen tillbaka. Och tack, Jessica.
Tack.
Tack. Sluta aldrig kämpa.